Om vi börjar längst bak i boken så står det epilog. Det betyder att det är som avslutning på hela boken som är på närmare 300 sidor. Och där står då Garnberg Västerviken, melodi aldrig mer. Och bakgrunden till det där är det att jag är med i en musikantgrupp som kallar sig Korsdraget. Och där har vi då varit på olika ställen och haft allsångstillfällen. När vi var på Bergö så fick vi som beställning att lära oss deras hembygdssång. Vilket jag då lärde mig något sånär. Och så fick jag ju veta då att Lasse Eriksson är orsaken till allt det här. Att såna här sånger finns. Och då tänkte jag, men en sån där sång måste ju... Jag skriver också då om Västervik. Och det har jag nog då gjort. Och den har framförts en gång, den här sången, för 3 veckor sedan när vi var i Västervik på sales promotion tillfälle för den här boken.
Mm. Jag frågar här att vill du sådär helt apropå framföra den här, men du skulle behöva gitarr, sa du.
Ja.
Men kanske du kan recitera den. Så kommer vi in i rätt stämning när vi ska prata om Västervik.
Okej, det ska jag göra. Och här är ju poängen, det är också Lasse Erikssons sång, att man ska ta vara på de här gamla ortnamnen som finns på orten. Och den här är egentligen Västerviks historia i 3 verser. Nu ska jag sjunga om Garnberg Västerviken, där folk har bott i mer än 1000 år. De har fiskat strömgan, berga höje, havi kor och får. De har kära båtan sin varenda vår. Svartjeback, Garrsgrån, Vikmanberg. Gåsmås Jutun, Horskärs fjärin, Vega Grein. Boldeskattan, Söderöjen, Langronshåre, Ljusosberg. Vikas Kjeldun, Torpisback och Kjärdastein. Jag ska berätta om kära Västerviken, där barnen lekte i lag och sprang och kapp. Och de mejtade ner över stranden och de hoppades få napp. Och så görf de till där hem med mamma och papp. Och så kommer refrängen en gång till. Jag hoppar över den då.
Mm.
Sista versen går. Nöjer det inte som förr i Västerviken. Vi har skaffat bil och tv som tiar. Och nu hör vi ju till stan och är ju tid är just som drar. Men lika väl så vill vi nog ha teje kvar. Svartjeback, Garrsgrån, Vikmanberg. Gåsmås Jutun, Horskärs fjärin, Vega Grein. Boldeskattan, Söderöjen, Langronshåre, Ljusosberg. Vikas Kjeldun, Torpisback och Kjärastein. Västerviks historia i 3 verser.
Mm. Men hör du, Leif, om vi ska placera dig själv först. Du är född och uppvuxen och har bott nästan hela livet i Västervik.
Det stämmer.
Mm.
Jag född visserligen i Vasa och jag hör till de få av min ålderskategori som har gått 3 år i barnträdgård.
Ja.
För vi bodde i Brände då i början, men sen när vi byggde hus så flyttade vi dit och där hade jag bott i princip hela mitt liv, bortsett från studietiden på 60-talet. Vi byggde ett eget hus i slutet på 70-talet och sen dess har vi bott där då tills vi flyttade till Malax, som du sa, för 2 år sedan.
Ja. Men hjärtat bultar för Västervik?
Hjärtat bultar för Västervik i allra högsta grad. Jag var på en bekants begravning för 1 år sedan när vi hade alltså flyttat då till Malax. Och då kommer en av dem som var med på begravningen och frågar: "Jaha Leif, har du flyttat från Västervik nu?" Så sa jag: "Ja, rent fysiskt har jag nog flyttat. Men psykiskt så är mina rötter ännu djupare än vad de någonsin har varit." Och nu har det gått 1 år sedan jag sa det där och nu har jag boken klar. Och då kan jag säga att det, Roger, de är ännu djupare, ännu starkare. Och jag hoppas med den här boken att andra västervikare ska få uppleva lite av det som jag har fått uppleva nu. Det känns helt enormt.
Mm. Din kunskap om hembygden har fördjupats?
I allra högsta grad. Och sen har jag ett jättestort behov av att få berätta det här åt folk. Och den här boken är ju ett sätt att berätta det. Men sen, som du sa, de här release-tillfällena som ska vara nu då, ett på lördag och ett på söndag. Så där ska jag berätta då så mycket som ryms inom ramen för det programmet.
Mm. Men har du, du är pensionär nu, du har haft ett mycket intensivt yrkesverksamt liv för det.
Det stämmer, jag är pensionerad psykolog från arbetskraftsförvaltningen och har haft om personalutbildningsfrågor och lett flera sådana här organisationsutvecklingsprojekt, och det var där jag sen brände båda ändarna av ljuset, och då blev det stopp, och så då blir det lika bra att man blir pensionär så småningom.
Mm. Nu har du tid för fritidsintressen, och det har du en massa lådor, eller vad du pratade om här tidigare.
Alltså, jag är född i tvillingarnas tecken, och om man tror på astrologi, vilket jag nu väljer att göra i det här sammanhanget, så en sån person har ofta många, många intressen, många järn i elden. Ibland blir han för ivrig så att han tappar fotfäste, men då är det en lycka om han i likhet med mig är gift med en person som är född i oxens tecken, som står med båda fötterna på marken, för att inte säga med fyra fötter på marken. Så då blir man alltså, det är inte så stor risk då att man tappar fotfäste fullständigt.
Ja. Nu har du det här intresset att bli historienedtecknare. När och hur kom det till?
Det är väldigt lätt att svara på den frågan, för det skedde nyårsdagen 1965. Vad hände då? Då var jag med min blivande fru, min flickvän Karin, till Malax handelslag och hjälpte till med årsinventeringen där. Och där i en hylla så hittade jag två exemplar av boken om Malax av Johannes Klockars. Följande dag köpte jag den ena boken och sträckläste den. Och där i Johannes Klockars inledningsord så har han den förhoppningen att någon ung man någon gång i framtiden skulle kunna fortsätta hans jobb med att beskriva hembygden. Och ändå tänkte jag, ung man, det där passar ju in på mig, det, även om jag nu inte är Malaxbo. Men där klackade det till att, men det där var ju mäktigt att få läsa liksom om den egna ortens historia, så som den är beskriven av en lokal person. Och sen råkade jag då vara klasskamrat med Holger Wester, docent Holger Wester i historia. Jag bodde tillsammans med honom många år i Åbo. En jul fick han till julklapp Solvsockens historia 2, skriven av Gunnar Rosenholm, stundars grundläggare. Och den boken var så speciellt skriven. Han hade nämligen intervjuat en massa gamla människor och tog med citaten i sin bok, vilket gjorde att den blev ju levande på ett helt annat sätt, hela framställningen. Och det där tilltalar mig otroligt, att han använde liksom uttryck och formuleringar och saker som gamla människor hade berättat för honom. Mm. Det var mäktigt.
Så det är folkets historia?
Folkets historia. Och det är liksom folket betyder att man är tillsammans. Man har någonting gemensamt. Man har delat öden och äventyr tillsammans. Och det är ju det som är själva poängen med ett samhälle också. Jag har många gånger bett folk smaka på ordet samhälle. Vad är det för någonting? Jo, det är ett ställe där man håller samman. Och varför håller man samman? Mm. Där kan alla sen komma med en massa svar. Så, ja, man gör saker tillsammans. Och den här boken som jag nu har gett ut, så jag ska det passar bra här nu att nämna vem den här boken är dedicerad åt. Jag har skrivit så här, bara hittade nu i hastigheten, så jag inte rådde bort mig här med de här formuleringarna. Ja, alla författare så brukar dedicera boken till någon, till sin fru, till sina barn, till sina barnbarn, till sina arbetskamrater. Men jag har valt att skriva så här på tal om tillägnad. Denna bok tillägnas alla Västervikbor, nu levande och bortgångna, inflyttade och utvandrade. Och precis så där känner jag det. Visserligen har jag nu haft den stora förmånen att kunna skriva den här boken, men den är nog i allra högsta grad avsedd för alla som vars hjärta på något sätt, eller intresse på något sätt, berör Västervik.
Mm. Det är ett så omfattande arbete det här faktiskt. Så, och du har inte gjort allt själv, utan du lutar dig tillbaka på saker som har skrivits tidigare.
Alldeles rätt. På 80-talet så i arbetsregi hölls en kurs i hembygdsforskning i Järby. De två första åren var det pensionerade lärarinnan Inga-Maria Järn som höll i trådarna, men sen efter det så höll jag i trådarna under knappt 10 års tid, och under den tiden gav vi ut 3 hembygdsböcker som heter då Järby Västervik i gången tid, del 1, 2 och 3. De kom 85, 87 och 92. Och de där böckerna tillkom med stor tidspress, och texterna var av högst varierande karaktär, och jag var nog ganska otillfredsställd med kvaliteten på allt det där. Och ändå tänkte jag att om jag någon gång får uppleva det, att jag blir pensionär och har mina sinnen i behåll, så ska jag skriva om allt det där, men då gör jag det bara som en Västervik-bok, för annars blir det för omfattande. Och det är det som har skett här nu då. Och det är många lyckliga omständigheter som har gjort att det här faktiskt har blivit av. Sen har jag, kan jag ju säga sådär i förbifarten, att redan för ett par, 3 år sedan så besökte jag byns Martaförening och informera kort om mina funderingar och undra om de skulle kunna ställa upp då, om det blir någon bokutgivning någon gång. De är med på skutan direkt, så de kommer att svara för markservicen nu på lördag och söndag. Och sen var jag också i samfällighetens årsstämma och berättade om mina planer, men från förhoppning om att få någon bidrag. Jag hann inte prata till punkt förrän de sa att det är ett jättebra projekt. Så det, vi är nog faktiskt många på den här skutan nu när det gäller den här boken.
Ja. Och vad ska vi säga, det börjar i forntid. Du har kartor här i början där du har landhöjningen, hur Västerviken såg ut och alla de här öarna som nu bara är öar till namnet, och nu är det fastland då.
Alltså jag är helt fascinerad, helt bortkoldrad när det gäller kartor. Det finns inte något bättre. Om jag kan få en ny karta eller en karta som jag inte har sett, så går det lätt en halvtimme, en timme, kanske till och med en halv dag om det är en sån karta. Alltid varit intresserad av kartor. Någon gång så kom jag underfund med det där att man är då, alltså början på 80-talet, att man skulle egentligen kunna rita en ny karta för varje höjdkurva. På grundkartan så är ju höjdkurvorna utmärkta med 2,5 meters mellanrum. Om man då ritar en ny karta för varje sån linje, så får man alltså en ny karta då. Och då, när man vet då att landhöjningen här är 88 cm per år, så kan man då räkna ut när gick strandlinjen här då. När var strandlinjen 2,5 meter lägre? Och då blir det ungefär 280 år sedan som strandlinjen gick där. Så den här kartan nummer 2 där i boken, jag har nog valt att kalla dem landhöjningskartor, eftersom det inte finns något begrepp för det där. Så jag kallar dem landhöjningskartor. Kartan nummer 2 är alltså landhöjningskartan som beskriver situationen enligt 2,5 meters kurvor. Och går man så där långt vidare ned och bakåt, så i boken finns det 8 sådana kartor, och på den sista kartan så ser man det som ska bli Västervik då, som en liten klipp någonstans långt, långt, långt ut i havet.
Ja.
Långt från fastlandet.
Faktiskt fascinerande. Och sen har du också utnyttjat något som jag tycker är roligt. Foton från när det har varit översvämning, så då kan man tänka sig så här låg kustlinjen för några 100 år sedan.
När jag var liten så hände det ganska, inte nog ofta, men ska vi nu säga en gång vart 50 år, att det svämmar över där på Maräng. Jag har hunnit till och med åka skrinsko där. Men det har inte hänt i modern tid alls. Men sen 1981 så av någon orsak så var det stockat vid Verkbäcken, och det här isen hade stockat där. Så då blev det översvämning där på våren, mars-april någon gång. Och då såg jag min chans att få dit och tog foto av det där. Och det beskriver ungefär hur det såg ut på 1400-talet i Västervik. Mm. Då redan var det för grunt att komma med båt in i land där.
Ja, faktiskt fascinerande. Från kartor till, ska vi säga, hävdateckningar. Det finns kyrkböcker, det finns skattskrivningsprotokoll. Kungarna har alltid varit noga med att bära upp skatt, bland annat när det dåliga år, så då behövs det mer pengar i statskassan. Så då vet man exakt hur många personer som bodde här och där, och boskap och så vidare, egendom.
Ja, vi ska tacka Gustav Vasa för det här nu. Tack vare honom så vet vi, från 1550 sattes det här systemet riktigt i bruk. Då gick igenom alla byar i hela riket, konstaterade deras förmögenhet, hur många människor som bodde, hur många kor de hade och så vidare, för att kunna fastställa skatten då, som de skulle betala. Och ända från den tiden så har vi alltså såna här uppgifter. Det finns stora luckor senare under åren, men speciellt där i början så är det intressant att se, för Jag har kallat här nu en rubrik i boken, de först kända Västervikborna. Alltså någon som har bott i Västervik som hade något namn. Mm. Så de dyker upp här då, som för allra första gången. Och Västervik i sig nämns första gången 1543 i någon förteckning. Jag kan inte säga exakt var nu då, men Västervik är ju inte, nu ska vi säga det, det kanske förstås av naturliga skäl väldigt mycket Västervik koncentrerat här, men samma sak gäller för vilken by som helst i hela svenska Österbotten.
Ja.
Och det här, och många har ju gjort liknande saker, inte det ska vi också inte, det får vi inte alls glömma bort heller. Att det att jag nu har haft den här möjligheten då att få göra den här boken, så det råkar nog vara min chans i livet, och som jag har utnyttjat så här, och är tacksam för det. Men man skulle kunna, som sagt, berätta väldigt mycket om alla de här sakerna. Och sen kan man börja spekulera. Vad gjorde de då? Framförallt på 1500-talet. De var enormt duktiga säljägare.
Mm.
Jag räknar ut där att Västervik hade ett eller två båtlag per säsong ute till havs. Och i medeltal så fångade de 100 sälar per år.
Det fanns sälar att ta av då också.
Det fanns sälar att ta av också då.
Ja. Och det har också skattskrivits.
Skattskrivits, ja, precis.
Allting. Hör du, och så har du också hittat dina rötter här då. Du har genomgång av de olika hemmanen genom åren. Här hittar jag befolkningskreaturstatistik 1560-talet. Hemmanet Nils Sigfridsson Skinnar. Är det dina rötter det?
Nej.
Det är inte.
Det är ju det som är det skojiga här nu. Att även om jag har... Det finns ju fyra sådana här ursprungsnamn i Västervik. Det är Storm, En, Skinnar och Finne. Och sen finns det dessutom då Samsons kronohemman, men ingen heter Samson. Men de här fyra namnen existerar alltjämt. Ja, faktum är, tror jag, att Finne är utdött numera.
Mm.
Men det finns folk som heter Storm, folk som heter En, folk som heter Skinnar. Men det att jag heter Skinnar beror på det att min farfars farfars farfar, som flyttade från Järby, han hette Flygar. Han gifte sig till Stormis i Västervik med Lovisa. Och så bosatte de sig på Skinnarmark.
Ha.
Och då tog man namnet efter marken man bodde på. Så det att jag heter Skinnar nu betyder inte alls att jag är biologiskt släkt med den person du nämnde där.
Ja.
Tvärtom är det så, om vi går lite längre bakåt i tiden till Stora Ofreden, när det var så råddigt här och folk hade flytt till skogen och så vidare. Då var det ju ont om folk här i trakten. Många hemman var öde. Det kom folk inifrån landet som sökte sig till kusterna för att hitta någonstans där de kunde vara. Från Ilmajoki, kommer en ung man som heter Antti Tuomaan poika Rahnasto. Och så får han jobb som dräng på Flygas hemman i Järby. Och där bor en gammal far, en gammal mor, vill jag minnas, och en dotter. Där får han jobb då. Han är född 1702 och hon var född 1698. Det här hände då någon gång på 1720-talet. Så hände det sig att de fattar tycke för varandra och gifte sig 1732. Den här Antti Tuomaan poika Rahnasto går här då under namnet Anders Tomasson. Flygar.
Mm.
Och han är min farfars 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 farfar. Och han är alltså anfar till jättemånga Järby- och Västervikbor. Och det här är nu då, vill jag undersöka, ett exempel av tusen. Och var och en människa har ju sina rötter någonstans. Det roliga är bara sen att ge sig på jakt efter dem. Var finns de?
Ja. Hör du, om jag ställer en sån fråga. Vad är den mest fascinerande upptäckten du har gjort under arbetet med den här
boken? Då ska vi hoppa till frihetskriget. 1917.
Mm-hmm.
Då när det här, det som skulle bli skyddskåren starta. Och det här, nu måste jag akta mig så jag inte blir för långrandig, men frågan var, vad var det mest fascinerande?
Ja.
Bakgrunden är den att man vet ingenting om de här frihetskrigarna just alls. För vårt vidkommande i Västervik har vi ett foto där det finns fem män som har varit med i frihetskriget. De där, de som du visar nu, så hittar jag senare.
Ja.
Det är riktigt ett sent fynd.
Jaha.
Det är ett guldkorn sista dagen innan boken gick i tryck.
Oj!
Det är riktigt...
Med lite redaktion så kan man vara dynamisk och snabbt sätta in
nytt
material.
det är ju en helt egen historia, det, vad som har hänt liksom under resans gång. Men det mest fascinerande var där, jag ringde till Nils-Erik Nyqvist, hur kan man få veta vilka som var med i frihetskriget? Då säger han, jag säger det. för situationen var den, efter andra världskriget så bestämdes det i fredsavtalet med Sovjetunionen att kyrkogården ska upplösas. Kyrkogårdens alla arkiv ska brännas under övervakning, vilket också skedde.
Mm-hmm.
Men upp på vinden i ett gammalt hus i Västervik så var det ett brunt kuvert som personen Harry N. han flyttade till stan för 2 år sedan. Hittade han det där kuvertet och så visade han det för oss äldre bymän som hade en träff. Vad är det här för någonting som finns i det där kuvertet? Det var blanketter där de hade frågat efter hur frihetskrigarna hade det ekonomiskt och socialt, med andra ord, behöver de någon hjälp? Det här skickades ut i februari 1939. Vi vet vad som hände på hösten.
Ja.
Antagligen skickades många blanketter in, men 11 stycken blev ofullständigt ifyllda och bortglömda. Och det är det mest fantastiska jag hittar här. Där finns nämligen, på baksidan fick man redogöra för personliga upplevelser från kriget. Och han som var chef för kyrkogården i Västervik på den tiden, Werner Rehn, han har skrivit 1,5 sida. Och den berättelsen är i sin helhet med här i boken. Jag blev så tagen av det där så jag kan inte beskriva hur tagen jag blev. Och sen när man började fundera igenom de här killarna som var med, när de 2 stycken stupade ju från Västervik då, vid Tammerfors. Mm. Och sen de övriga som var med där och allt vad de har gått igenom. Att liksom fundera på allt det där, det låter löjligt att säga fascinerande, men det är så omtumlande och det här, det släpper aldrig ens sinne. Som du märker nu denna stund, jag sitter nästan med klump i halsen när jag berättar det här för dig. Det är det mest omvälvande. Därför är det på pärmen.
Ja, precis.
Får jag säga bara kort om pärmen?
Absolut.
För 3 veckor sedan så noterade jag här, alla de här 5 som finns här på pärmen, alla 5 har barnbarn idag i Västervik. Alla 5.
Mm-hmm.
Så nu när vi har releaseparty på lördag och söndag så kommer jag att kunna säga när jag ser vilka som är på plats. Här står din farfar, här står din morfar och så säger jag dem vid namn. Och de vet ju nog om det, de flesta, men inte alla vet om det.
Jo, precis. Vår tid rinner iväg, vi skulle kunna sitta här fast i 2 timmar ännu, men sändningen tar slut om 8 minuter. Så det här, Leif, om vi skulle säga så, vad har varit mest givande, eller vad har varit din behållning förutom den här omvälvande upptäckten du gjorde, men vad har det gett dig?
Jag kan svara lite överraskande nu, att se till hur en bok blir till. Alltså, jag är i den trevliga situationen att 3 av mina barndomskamraters barn är starkt involverade i den här boken. En av dem heter Thomas Hedqvist. Och han jobbar på tryckeriet i Singsby där den här boken har tryckts.
Mm.
Honom tog jag kontakt med i ett tidigt skede för att se hur ska jag bete mig för att få saker och ting på ett USB-minne.
Ja.
Jag är ju ingen datafreak direkt. Och så berättar han det, och så i Malax finns det stödpersoner för sådana här saker som jag också har varit engagerade. Men när jag hade den här USB-minnen klart och fått i tryckeriet, så att, inte vill jag då vänta att den ska bli klar. Att de meddelar om 2-3 veckor, nu är boken klar, varsågod, kom och hämta. Nej, jag vill ju se hur det går till. Och då hade jag haft den möjligheten att jag försökt ombryta boken själv manuellt. Så jag hade som en manual som lämnades till tryckeriet. Den använde de och ombröt boken. Men så vill jag gå själv och träffa personen. Så jag satt med henne en hel eftermiddag och gick igenom. Och hon kom med nya idéer. Men kan du göra sånt här? Ett exempel från det är de här gamla texterna som finns här i boken. Så de har en inramning som påminner om ett gammalt pappersark.
Ja.
Nå, det är hennes idé.
Just det.
Men kan du göra sånt där? Det är ju inte sant heller. Så vi fick ett så otroligt bra samarbete. Och sen när hon var klar så fick jag läsa korrektur. Och jag har läst slarvigt korrektur, så det finns ett och annat fel här förstås. Trots att jag har haft hjälp. kom jag tillbaka, så gick vi igenom allt på nytt och det var så mäktigt. Sen skulle den då, när hon hade ombrytningen var klar, skulle det då till det här han som skulle göra de här tryckplåtarna.
Mm-hmm.
Där var jag inte så mycket, för det är bara en sån så att säga bara teknisk grej. Men när du ser på hans skärm då, ett ark där 16 sidor finns då,
upp och ner svängda.
För att, och sen ner till tryckeri, tryckpressarna, 8 tryckpress behövs för att trycka på båda sidorna samtidigt, 4 färger.
Ja.
Där var jag och följde med den här Tarmo från Estland som skötte då tryckeriprocessen där. Det var så häftigt att se när de här arken kommer då. Och då är det 32 sidor boktext som kommer på en gång.
Ja, ja.
Och då visar han hur man viker det så här viker man och så här. Så, och den här boken består av 9 sådana där ark då.
Precis.
Jag var så tagen.
Ja.
Oj, du märker.
Och hör du, vi ska runda av här nu, men vi kan konstatera att du får vara med en gång till, för, åtminstone. För det här är ju boken om Västervik 600-1945, del 1.
Det är sant.
Så det saknas del 2.
Hör du, jag måste bara kommentera det på det sättet. I april, när jag hade fått upp farten, så jag fick så mycket material och jag träffade så mycket människor som hade mycket att berätta, så jag märkte att det här ryms inte i en bok. Och då måste jag fatta beslutet, ska det bli 2 böcker eller ska jag banta ner det? Nej, det blir 2 böcker. Och då bestämde jag sådär, det blir 2 böcker.
Och då är vi ju så att säga i modern tid, så då har du mycket mer intervjuer och sånt som du har kunnat göra.
Ja, och jag har en massa som är klart också.
Precis. Hör du, Leif Kinnar, om någon i någon annan by som ännu inte har sin historia blir inspirerad och vill ha tips, kan de kontakta dig?
Absolut.
Jepp, bra.
Jag tänkte säga när som helst, men inte någon riktigt när som helst.